Hej och hjärtligt välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan ska vi prata om nätfiske med QR-koder. Har du varit ute och fiskat något på sistone?
Anklagar du mig för att vara den som har utfört nätfiskeattacker med hjälp av QR-koder?
Jag tänkte antingen om du har fiskat eller om du har använt QR-koder. Kanske inte kombinerat då.
Ja, jag har faktiskt inte gjort någonting av det. Skannat QR-koder har jag i och för sig gjort. Men någonting som brottslingar har gjort är att de har utnyttjat QR-koder för att nätfiske attackera de som ska parkera. Någonting som vi har varnat för i Bli säker-podden har nu hänt i verkligheten. Och det kommer vi till i veckans huvudämne av Bli säker-podden. Podden som precis som vanligt produceras av Nika Systems i samarbete med SSF Stöldskyddsföreningen med nya säkerhetskollen för företag. Titta in på den.
Ja, men och ny vecka, nytt datum också. Den 18 oktober så lyssnar ni på detta. Men det är inspelat dagen innan den 17 oktober. Nu så innan vi pratar om nätfiske så ska vi prata om småstegens tyranni, brukar jag kalla det. Hur någonting som bara skulle vara temporärt nu blir permanent, och det är alltså hemlig dataavläsning. Och det är SVT som rapporterar hemlig dataavläsning som ger polisen möjlighet att exempelvis ta sig in i en mobil i syfte att ta del av information infördes 2020 som ett tidsbegränsat tvångsmedel. Nu vill regeringen permanenta lagen efter att en utredning som tillsatts kommit fram till att det är, inom citationstecken, helt nödvändigt att den finns kvar. Gunnar Strömmer, vår justitieminister, säger till SVT att fler typer av uppgifter ska kunna hämtas in även då det inte finns någon misstänkt person. Oj, vad är det som håller på att hända, Karl-Emil Nicka?
Ja, först och främst, vem hade kunnat tro att någon lag som tillsattes för tillfällig övervakning skulle göras permanent? Alltså, liksom, hade någon kunnat förutspå att någonting som bara skulle användas tillfälligt för att övervaka nu plötsligt måste användas permanent, och att det samtidigt breddas så att fler kan övervakas genom det? Jag tror att jag bredde på så mycket jag kunde där med sarkasmen, för ja, det här är ju inte en överraskning för någon. Däremot, jag funderade på det här som Gunnar Strömmer sa till SVT, att det även skulle kunna användas om det inte finns någon misstänkt person. Jag tyckte att det låter till och med galet för liksom massövervakningens största förespråkare vid sida av Ylva Johansson. Så jag kollade vad som stod i lagrådsremissen, och där står så här, citat: i vissa situationer behöver hemlig dataavläsning kunna användas även om ingen är skäligen misstänkt för ett brott. Hemlig dataavläsning får som utgångspunkt användas endast om någon är skäligen misstänkt för brott. Om det är av synnerlig vikt för utredningen får dock tillstånd till hemlig dataavläsning som gäller kommunikationsövervaknings- eller platsuppgifter respektive kommunikationsavlyssningsuppgifter beviljas för att utreda vem som är skäligen misstänkt. Det kan handla om situationer där det inte går att hitta någon misstänkt eller för att identifiera ytterligare personer som skälig misstanke kan riktas mot. Slutcitat. Så inte riktigt lika galet som det låter på det där citatet till SVT.
Nej, men det är inte utan ändå att vi blandar in barnen här. För Gunnar Strömmer säger i en annan kommentar till SVT att det kan användas till exempelvis att kunna slå på en kamera på en dator för att se vem det är som använder datorn när ett sexualbrott mot ett barn begås över internet. Slå på kameror hur som helst, hur går det tillväga, undrar man ju. Är inte det någonting som lite mindre tvivelaktiga element sysslar med kanske?
Jo, först och främst, jag vill poängtera att den här möjligheten att polisen skulle kunna slå på kameran på en dator hur som helst, det är inte någonting som polisen kan göra. För att polisen ska kunna göra det så förutsätter det att de först har infekterat datorn. De måste först få in ett spionprogram på datorn innan de kan aktivera kameran. Och det här är ju någonting som de inte kan använda liksom för massövervakning. När vi pratade om det här förslaget förra gången så poängterade jag att det här är för riktad övervakning. Det är självfallet någonting som är kontroversiellt, men det är för riktad övervakning, det är inte för massövervakning. Och vi vet att det här är någonting som förutsätter att polisen faktiskt först har infekterat datorn. Jag läser en liten bit ur utredningen som ligger till grund för det nya förslaget. Och där står det så här, citat. Verkställande av hemlig dataavläsning kräver att omfattande arbete gjorts i förväg i syfte att, till att börja med, hitta sårbarheter i det avläsningsbara informationssystemet i fråga och, i nästa steg, utveckla förmåga att exploatera dessa sårbarheter på ett sätt som fungerar på det avsedda målsystemet. Sen hoppar vi lite i citatet. I vissa fall är det möjligt att köpa förmåga att bedriva hemlig dataavläsning från externa leverantörer. Sådan anskaffning kan avse enskilda komponenter som kan komplettera den egna utvecklingen eller färdiga systemlösningar som inte kräver något kompletterande eget utvecklingsarbete. I båda dessa fall är det fråga om mycket dyra produkter, vilket förklaras av att leverantörernas forsknings- och utvecklingsarbete är omfattande, samtidigt som marknaden i form av antalet tänkta köpare av sådana produkter är begränsad. Slutcitat. Det vi pratar om här, det är alltså avancerade spiontrojaner. Spiontrojaner i stil med Pegasus, den här avskyvärda spiontrojanen som har sålts för att övervaka till exempel Emmanuel Macron, som är Frankrikes president.
Det var en
felsägning i ett tidigare avsnitt där som jag har fått.
Det var ett av de första avsnitten där som jag var med på, typ 100 avsnitt sen. Ja. Helt galet.
Ja, oh, du! Grattis till 100 avsnitt.
Tack,
ja,
tack.
Tiden går snabbt. Men i alla fall, tillbaka till det tråkiga. Vad är det som egentligen då säkerhetspolisen måste göra? Jo, de måste antingen utveckla den typen av spiontrojan själv eller köpa den av någon leverantör. För att sen då kunna infektera de misstänkta personerna som ska avläsas, eller nu då med den breddningen som ju också görs med det här nya lagförslaget. Så det här är inte någonting som alla kommer utsättas för, utan här handlar det om spiontrojaner som infekterar specifika system i syfte att kunna avläsa det som sker på dem.
Men är inte det här helt rubbat? Skapar inte den här enorma målkonflikter? Samma stat som ska skydda alla medborgare, både dig, både mig, men också kanske primärt mer skyddsvärda objekt i form av människorättsaktivister, svenska politiker. Alla som är utsatta personer ska ju skyddas av staten på olika sätt. Samma stat skapar en marknad för applikationer, ja, system som används för att hota de egna medborgarna.
Ja, det måste vi komma ihåg att det här...
Helt sinnesrubbat.
Ja, det här är ju ett problem i och med att när vi lägger pengar på att antingen köpa in sådana, eller vi kan börja med när vi lägger pengar, om vi lägger pengar ska jag snarare säga, om vi lägger pengar på att köpa in sådana här lösningar, då skapar vi marknaden för det, som du säger. Och sen, oavsett vad, när vi väljer att hemlighålla de här sårbarheterna som utnyttjas istället för att rapportera dem till utvecklarna av till exempel Windows och macOS, då gör vi också så att alla blir mindre säkra. Då gör vi så att samma sårbarheter kan upptäckas av illasinnade aktörer, antingen andra statsunderstödda aktörer eller sådana som bara är ute efter att tjäna pengar för att attackera Sverige. Så när vi gör det här, då bidrar vi alltså till att skadeskjuta säkerheten i samhället. För att försöka sätta dit andra brottslingar, givetvis. Det ska vi komma ihåg, att det finns ju det som är skälet bakom att göra det här överhuvudtaget.
Mm. Och det här är ju lite samma ämne nu när vi byter faktiskt ämne till chattkontroll 2.0. Mm. För det visade sig att nytt tillfälligt stopp, det var Nederländerna som helt enkelt sa nej, det här tycker vi inte om. Och det berodde just på att nederländsk säkerhetstjänst eller säkerhetspolisen, motsvarande Säpo är det väl,
precis,
gick ut och varnade att det här är inte säkert att det blir så bra.
Mm. Förra veckan så skulle det diskuteras om det gick att få igenom chattkontroll 2.0 i ministerrådet eller inte. Men det fanns inte förutsättningar för det. Lyckligtvis tack vare då bland annat Nederländerna, inte tack vare Sverige. Men Nederländerna gick ut och varnade, deras säkerhetspolis gick ut och varnade för att det här var för farligt att införa. Och jag är väldigt glad att jag i förra veckans avsnitt, när vi pratade om en annan typ av massövervakning, sa att nu måste snart försvaret och militärunderrättelsetjänsten kliva in och säga nej, för att det måste finnas ett stopp på hur mycket vi får sänka säkerheten i samhället innan det blir samhällsfarligt. Och nu har då Nederländerna, de ligger lite i framkant väldigt ofta.
Men de är rätt pragmatiska när det kommer till sådana saker. Och nästa jag funderar över, det är ju miniholländarna då, alltså det vill säga danskarna, som har lite samma inställning. Får vi se hur
inte när det gäller chattkontroll.
Nej, jag vet det. Alltså att det är intressanta målkonflikter där. Nej, de är ju snabba på att införa tokigheter. Vi går ifrån den i alla fall europeiska politiska arenan, men vi lämnar inte riktigt politiken därhän, utan när vi går in och pratar om att du avbryter din utvärdering av premiumsökmotorn Kagi.
Precis. För jag har ju tidigare meddelat att jag håller på att utvärdera Kagi som ett alternativ till DuckDuckGo, som jag till och med har fått dig att använda nu.
Ja, ja. Jag har det på en dator kvar. Jag provade på flera, men det är en dator som jag fortfarande jobbar med där.
Ja, och förhoppningsvis kommer du fortsätta med det också. Men som jag sa, jag har parallellt utvärderat Kagi och håller också på att parallellt utvärdera Brave Search. Men nu avbryter jag utvärderingen av Kagi, för det finns ingen chans att det blir en rekommendation av den sökmotorn. Och det är lite synd, för att jag hoppades faktiskt att det skulle vara en bra sökmotor. Det är liksom en sökmotor som tar ett helt nytt grepp om det här med sök. För om vi tänker Google idag, när vi söker efter någonting på Google, det du ser där, det är inte det som användare vill se. Du får upp det som Google vill visa dig. Det är så fullkletat av annonser att jag använder ju inte Google, jag använder DuckDuckGo, där man kan stänga av annonserna. Framförallt av säkerhetsskäl. Men i alla fall, Google, det känns som att de har tappat viljan att leverera det bästa sökresultatet. Så då kom Kagi in som en prenumerationssökmotor. Du betalade en månatlig avgift och det enda Kagi skulle göra, det var se till att leverera de bästa sökresultaten. Och Kagi är precis som DuckDuckGo en metasökmotor. Kagi har alltså inte något eget index. De har inte någon egen spindel som indexerar webben, utan de köper in sökresultatet från andra leverantörer. Och det är här som det blir problem. För även om jag uppskattar Kagis fantastiska inställningsmöjligheter, till exempel att jag kan dölja allting som har med MSN News att göra, för det får jag upp på DuckDuckGo hela tiden, MSN News. Finns inte en enda användare som någonsin har velat besöka MSN News. Men i alla fall, på Kagi så har du kunnat dölja allt sånt. Men det Kagi har gjort, det är att de har valt att inte vara transparenta. Och om de inte är transparenta, då kan jag inte förlita mig på dem. Framförallt inte eftersom de vet vem jag är personligen. De har ju mitt betalkortnummer. De har en koppling till mitt betalkortnummer, ska jag säga. De har inte betalkortnumret i sig. Och de sparar officiellt inga sökningar, men de har ändå åtkomst till dem. Och på grund av det så finns det inte en chans att jag skulle vilja att använda dem efter de upptäckter som jag nu har gjort under de senaste månaderna. Och det här började faktiskt i maj redan. För i april, då var Kagi öppna med vilka sökmotorer det var som levererade sökmotorsresultat till Kagi. Och de skrev att det var Google, Yandex, Mojik och Brave. Men när jag kollar i WebArchive, då ser jag att okej, någon gång mellan april 2024 och maj 2024 så försvann den informationen. Då valde de att avpublicera den. Och i juni 2024, då ändrade de en sån här roadmap-feature de hade. De hade tänkt att man skulle som användare kunna se vilken sökmotor det var som levererade vilket sökresultat. Till exempel genom en liten ikon där man kunde se okej, det är den här sökmotorn som har bidragit med det här sökresultatet. Och det hade de som en planned feature. Men i juni 2024, då bytte de tillbaka till att det bara var under review. Så under våren, då började de att dölja varifrån resultaten egentligen kom. Och jag frågade deras vd, Vladimir Prelovac, med reservation för uttalet, om varför de inte var öppna med varifrån sökresultaten kom. Och då svarade han, citat på engelska: "We will not be commenting on the sources anymore. Historically speaking, that sort of transparency brought only bad things and no benefit. We will let the search results speak for themselves." Slutcitat. Alltså, den sortens transparent har inte bidragit till någonting positivt. let's agree to disagree på den punkten.
Alltså, vad han säger är ju att resultatet av deras handlingar har fått kritik.
Ja, och det är ju det som är problemet. Brave Search, vi har pratat om att Brave är lite kontroversiella, men jag vet att de fick kritik när de började använda Brave Search, men det är inte det som är problemet för mig. Problemet är ju att på den här listan så har vi ryska Yandex. Och utöver att det är problematiskt att bidra med pengar till Kagi som i sin tur köper resultat av Yandex, så är det problematiskt att Yandex kan påverka sökresultatet och även få se vad svenskar söker efter. Alltså, Yandex får inte se vem som söker efter vad, men de får ju ändå insyn i vad svenskar som grupp söker efter.
Det är ändå den datan man vill ha. Man skiter ju högaktningsfullt vad individer söker på, utan det är ju den här strukturella datan som är det viktiga.
Så jag frågade förra veckan Vladimir igen, citat på engelska: "If I understand the situation correctly, Kagi wants to offer a global perspective and therefore includes Yandex results. Is that correct?" Och då fick jag det här svaret. "At Kagi, our mission is to provide comprehensive and diverse search results to our users worldwide. To achieve this, we utilize a variety of data sources, including Yandex, to offer a more complete and global perspective in our search results. Our decision to include or exclude any particular data source is based solely on its ability to contribute valuable information to our users rather than on geopolitical factors. We believe in democratizing access to information and allowing our users to form their own informed opinions based on a wide range of sources." Slutcitat. Och jag tänker inte ens bry mig om att kommentera det där, för det var bara egentligen PR-text. Jag frågade också: "Have you considered offering a way to disable Yandex results for users who cannot or may not fund Russian companies?" Och det fick jag inget svar på. Så vi har alltså en situation nu där Kagi har valt att dölja källorna. Så många vet säkert inte att Kagi köper resultat av Yandex. Vi har en situation där vi inte vet andelen av resultaten som kommer från Yandex. Vi vet inte hur pass mycket som är påverkat av Yandex. Och vi har en situation där vi inte kan söka med Kagi utan att berätta för Yandex vad svenskar söker efter. Och i och med detta så kan inte Yandex, så kan inte Kagi rekommenderas i och med att de förlitar sig på Yandex. Får jag slika in med en liten personlig åsikt här också?
Det går bra, det går bra.
Jag själv hoppas ju att Kagi tar sitt förnuft till fånga. Men det finns en sak som gör att de har bränt sig väldigt hårt i min bok. Och det faktumet att jag kollade när började de använda Yandex. Och det var efter den fullskaliga invasionen av Ukraina. Det var i 2023 som de började använda Yandex. Det tycker jag tyvärr att säger någonting om företaget som gör att jag personligen inte vill ha någonting med dem att göra. Men det är min sista bit där som är mina åsikter.
Det är inte de mest kontroversiella åsikterna att ha i Europa just nu.
Det är det i och för sig inte. Men det där sista var mina åsikter, och när det kommer till varför vi inte kan använda Kagi, varför det inte kan få en rekommendation, då är det i alla fall helt uppenbart varför det inte går att använda. Synd, tycker jag.
Karl-Emil Licka, när du går upp på morgonen, känner du av att du är mitt i ett paradigmskifte när det kommer till den privata säkerheten på internet?
Jag kan inte påstå att jag gör det, men du har ju helt rätt.
Vi blir påminna om det då och då, för nu ska vi då prata om lösenycklar, eller passkeys som det också brukar kallas även i Sverige. För nu ska det alltså bli lättare att hantera dessa.
Ja, eller inte att hantera dessa, men att exportera och importera
dessa.
Och
det kallar du inte hantering?
Det är ju en typ av hantering, okej, ja, absolut.
Det är ju det som har varit den jobbiga hanteringen. Hela det här att passkeys har fått sån, eller lösenycklar har fått sån rullians ändå, det är ju för att det finns en viss enkelhet. Men just den här, det här har varit svårt.
Och det har jag ju klagat på till exempel Apple, för att de har använt lösenycklar som en del av en inlåsningseffekt. Att du kan spara lösenycklar, men du kan inte exportera alla dina lösenycklar. Samma sak med 1Password. Men nu så är en lösning på gång. För att i veckan så meddelade FIDO Alliance att, citat på engelska, "The FIDO Alliance has published a working draft of a new set of specifications for secure credential exchange that, when standardized and implemented by credential providers, will enable users to securely move passkeys and all other credentials across providers. The specification are the result of a commitment and collaboration amongst the members of the FIDO Alliance Credential Provider Special Interest Group." Slutcitat. Och i den gruppen så listar de då bland annat Apple, Microsoft, Bitwarden, 1Password och några till. Det vi har fått, det är alltså utkastet till två stycken nya specifikationer. En specifikation som ska standardisera hur utbyte av lösenycklar eller lösenord ska se ut. Alltså hur själva filen ska se ut. Och en specifikation för hur protokollet där utbytet görs ska fungera. Alltså hur ska en lösenyckelhanterare kunna överföra lösenycklar till en annan lösenyckelhanterare? För när det kommer till så som vi importerar och exporterar lösenord idag, så gör vi ju det ofta genom att bara exportera allting till en komma-separerad fil och importera den. Och det är inget säkert sätt.
Nej, det är det verkligen inte.
Jag har gått igenom de här två utkasten och kan säga att det finns ingenting som är så färdigt än så länge att det är värt att berätta om exakt hur det fungerar. Men det finns någonting som är intressant att lyfta i alla fall, och det är den här biten. Det står så här: "This protocol describes the secure transmission of one or more credentials between two credential providers on the same or different devices managed by the same credential owner, capable of function in both online and offline contexts." Paus. Vad betyder det där? Jo, det betyder att specifikationen för protokollet som ska standardisera utbyte av lösenycklar mellan olika appar ska både fungera på samma enhet och mellan olika enheter, och både online och offline. Det står också, fortsättning: "This protocol does not make any assumptions about the channels in which credential data is passed from the source provider to the destination provider." Slutcitat. Och det innebär alltså att det finns inte någon det här protokollet eller den här specifikationen som finns än så länge, den säger inte hur det ska fungera när två stycken lösenyckelhanterare utbyter information på samma enhet eller med Bluetooth till och från varandra. Och det står senare i den här specifikationen också att det här är någonting som kan göra att inte alla lösenyckelhanterare kan utbyta information med varandra. För de kommer kanske begränsa vad som krävs för att på ett säkert sätt kunna lämna ifrån sig lösennycklar. Vi kommer ha goda skäl att följa upp det här, den här utvecklingen. Jag lägger länkar till båda specifikationerna i veckans show notes och också till GitHub-sidan där det går att komma med kommentarer. Det här är en väldigt tidig version, till exempel under security considerations så står det än så länge ingenting utan det är någonting som ska fyllas på. Så det här är tidigt, det betyder alltså att vi ska inte förvänta oss att stöd för att utbyta lösenycklar mellan lösenyckelhanterare kommer liksom nästa vecka. Men det är någonting som det arbetas på och det är väldigt glädjande att se att alla jättarna är ombord så att de inte börjar utnyttja möjligheten att hålla lösennycklar som en inlåsningsfunktion i deras respektive ekosystem.
Jag noterar också att vi pratar om det här som att det är det mest självklara som finns, passkeys, lösennycklar. Så snacka om att vi har kommit in i det, du och jag. Men för, om det är någon ny lyssnare som överhuvudtaget inte förstår vad vi pratar om så länkar vi avsnittet i beskrivningen ja. Där vi började prata om detta, ja. Vad det är någonting. Nu så har vi huvudämne i form av nätfiske med QR-koder och dessvärre så har vi väl en viss anledning att säga vad var det vi sa?
Ja, det, man ska ju säga, hate to say I told you so, men det bästa
så,
jag vet är att säga vad var det jag sa.
Nej, men i detta fallet, i vilket avsnitt var det vi pratade om den här problematiken runt, det var ju elbilsladdning, att det var QR-koden så kunde vi bara slänga upp en ny QR-kod och ta pengarna.
Ja.
Vi länkar det avsnittet också i beskrivningen. Nu har det hänt, dock inte med elbilsladdning, ska vi inte prata om, utan om parkering.
Mm. Precis, för när det kommer till en irländsk sånt här parkeringsbolag så har de drabbats av ett QR-kodsnätsfiskebedrägeri. De här, payzone som de kallas, de har skyltar med QR-koder där den som ska parkera uppmanas att skanna QR-koden. Men något som upptäcktes av en person som publicerade ett videoklipp på Twitter som vi länkar till i våra show notes var att bedragare såklart hade gått till den här skylten och klistrat en falsk QR-kod ovanpå den riktiga QR-koden. Vem hade kunnat se att någon skulle göra så? Och vi vet faktiskt att det här inte bara är någon som vill demonstrera att det här var ett bedrägeri som kunde göras, för Payzone gick ut med en varning själva för att det här förekom. Egentligen så skulle ju QR-koden ta den som parkerar och skannar QR-koden till Paysons officiella webbplats, men jag testade QR-koden och istället för att den tog mig till payzone.ie så tog den mig till payzoneparking.info. En domän som ändå ser hyfsat rätt ut. Och jag får säga att det här var överhuvudtaget inte oväntat. För om det sitter en QR-kod, för vi ska komma ihåg, QR-koder kan ju inte människor läsa, det är bara datorer som kan läsa dem. Då finns det ju ingenting som hindrar en angripare från att byta ut QR-koden som finns på själva skylten. Och det finns inte heller goda skäl för den som skannar QR-koden att ifrågasätta QR-kodens äkthet om de inte tänker på att angripare kan göra på det här sättet. För jag menar, om någon skulle trycka upp skyltar i metall, då är det ganska logiskt att själva klistermärket är en QR-kod. De kanske har bytt ut själva QR-koden och inte har velat trycka upp nya skyltar i metall. Eller bara behövt ändra QR-koden av någon anledning, precis som Alltså, tänk dig öppettiderna på en kiosk. Tänk dig valfri kiosk i Sverige.
Ja, ja, ja. Söndagar överstryket.
Exakt.
Sista. Ja. Och så lite skrivit med tuschpenna över
precis.
Tejpen.
Precis, det finns typ. Inte en enda kiosk där inte, det är någon som har ändrat öppettiderna med en tejpbit och tuschpenna. Så det är inte någonting som ser konstigt ut när det sitter ett klistermärke på en skylt på det sättet. Och det här borde ju Payzone ha tänkt på. Men Payzone, de har totalt missförstått problemet. För att det är inte bara det att de har satt upp parkeringsskyltar med QR-koder. De har också publicerat den här informationen på sin webbplats med anledning av just den här situationen. De skriver, citat på engelska: "If you're paying for parking online via the website, it's important to ensure that you are on the official Payzone site." Det håller vi ju alla med om, att det är viktigt att vi säkerställer att vi är på den rätta sajten. Sen fortsätter det. "Here's how. Check the URL. The website address should always be payzoneparking.ie or payzone.ie." Slutcitat. Vad i hela friden tror ni? Det här är vansinne. Alltså, tror de på fullaste allvar att alla som parkerar går runt och memorerar exakt vilken domän som olika parkeringsbolag använder? Om de vill poängtera att man ska kontrollera vilken den rätta domänen är, då kan de ju inte själva använda flera stycken. Då måste de ju göra som vi har poängterat många gånger tidigare. Samla allting under en och samma primära huvuddomän så att besökaren kan leta upp vilken det är genom att till exempel söka på DuckDuckGo. De gör alltså samma misstag som Facebook är värst med att göra. För Facebook, de skickar ju mejl som inte alltid kommer från facebook.com. Men de har en supportartikel där de säger att, citat, "du kan lita på att ett e-postmeddelande och du kan lita på ett e-postmeddelande om adressen slutar på facebookmail.com, facebook.com, fb.com, metamail.com eller meta.com", slutcitat.
Jag gillar också hur de när de registrerade Meta där, eller tog den, ja. De bytte namn. Ja, men okej, okay, vi har ju facebookmail.com. Vi har inte alls fått kritik för den. Ja, men vi kör metamail.com också när vi ändå är igång.
Ja. Hur i hela friden ska, tror de på fullast allvar att, ja, men den där listan, den memorerar jag, och skulle det sen vara till exempel fbmail.com, då kommer jag självfallet reagera på att nej, men det där, det är minsann inte rätt om än. Korkat, ja. Vansinnigt, dumt.
Och jag menar, det finns ju flera. Säg att du då bara har en domän och det är viktigt. Okej, det måste vara då Payzone. Och det är alltså zone, inte, vi har i Sverige har vi ju Payzone.
Ja, just det.
Alltså
ja,
som
det är ett efternamn.
Ja, just det. Men jag menar, det går ju också att ha en liknande stavelse. Och sen, du ser ju inte riktigt vilken URL du är inne på ibland där. Du scrollar ner lite snabbt. Hela QR, jag förstår inte.
Nej, det är vansinnigt. QR-koder fyller viss funktion. Jag till exempel använder QR-koder ibland i min föreläsning. Men det är ju för att om jag står på scen och visar upp en QR-kod, ja, om du litar på det jag säger i övrigt så kan du lita på QR-koden visst. Bakom mig också. Men ute på stan, det går ju inte att lita på QR-koder där. Om det inte är QR-koder som genereras av en skärm.
Nej, precis. Och där har vi ju med elbilsladdning, så har vi ju det oftast numera. Och det, jag vet inte om det blev så, men det var ett förslag att det bara fick visas i skärmar. Ja. Just parkering är ju intressant på det sättet. För i Sverige så har vi ju ingenstans riktigt att vi tänker ju inte på det, utan allting är automatiserat via kameror. Mm. Och är det inte det så är det ju app. Men det kan väl också vara ett rekommendation att vi, om det handlar om att ta hem en app för att betala parkeringen, då söker vi efter den, inte scanna QR-koder för att få hem den.
Nej, precis. Om du ska betala på en webbplats, sök efter namnet på parkeringsbolaget, scrolla förbi annonserna, för att ni vet, de kan vi inte lita på, och gå in på webbplatsen, den första webbplatsen som dyker upp i det riktiga sökresultatet, det som inte är annonsmärkt. Eller öppna App Store eller Google Play, sök efter appen där och ta den första riktiga appen. Igen, Och det här, det stör mig faktiskt något ytterligare att Apple också gör så här. Apple har ju så att det dyker upp annonser ovanför det riktiga sökresultatet, så man ska luras att tro att det översta resultatet kanske är bättre. Det annonsmärkta resultatet är bättre än det första riktiga resultatet. Men det är ju ett sätt som vi också har faktiskt exempel på att angripare har missbrukat. Det var ju avsnitt 237 av Bli säker podden. Då pratade vi om hur angripare hade gjort så att en falsk Microsoft Authenticator-app dök upp ovanför den riktiga Authenticator-appen i en annons i App Store. Och den här falska appen, den stal då tvåfaktorsautentiserings- och engångshemligheterna. Så Apple, alltså ni borde ju bara skämmas, för det går inte att dölja annonserna i App Store.
Nej, det är så dumt. Ja. Varför skulle du någonsin vilja ha en annons för någonting annat när du vet vad du ska söka på? Också ett litet tips här. Alla stockholmare bör vara lite extra vaksamma nu när deras Stockholms stads egna parkeringsapp läggs ner. Betala P som den heter. Det ersätts av fyra olika andra de har upphandlat. Det som är väldigt specifikt där är ju att när det kommer till Easy Park, för att få det kunna parkera utan extra kostnad då kan du inte använda Easy Park-appen, utan du måste då gå in på en specifik webbsida som Easy Park har bara för Stockholm. Och om man är lite kreativ där som Buse och har sett alla det här, då börjar man ju också klistra upp QR-koder just då för att få tillgång till gratis Easy Park-varianten. Då att du får parkera, den är inte gratis, du får ju betala din parkering. Men där finns det finns många exponeringsytor just nu i Stockholm nu när det sker sådana här förändringar. Så håll lite utkik där och varna era nära och kära.
Skämtar du med mig?
Nej. Det har varit ett jättegrej då, för att i övriga städer så används ju Easy Park-appen även utan extra tillägg. Då har de haft en specifik där du bara exempelvis kan parkera i Malmö, men vill du använda samma Easy Park app för att parkera i andra städer, då får du låsa upp så att det kostar pengar. Den lösningen har de inte haft i Stockholm, utan det har de en webbapp istället som det hänvisas till.
Okej, okay, så då måste jag använda webbappen när jag parkerar i Stockholm?
Om du inte vill betala 15% extra då för Easy Park. Du kan också, det finns också andra varianter än Easy Park. Det finns Parks där och det finns några till varav någon faktiskt bara är en webbapp. Så att du ser vilken exponeringsyta som kan uppstå i stan när det blir sådana här förändringar.
Ja, så de får ju vara vaksna på. Men du, det där gjorde mig så trött att nu rundar vi av podden. det var nog med irritation för den här veckan. Vi är tillbaka nästa vecka igen. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat.
Parkera lugnt. Hej!